Idag så börjar det som vi kallar våra sommargudstjänster. Inte mer avancerat än att det är gudstjänster och det råkar vara sommar samtidigt. Och som sagt så är det 5 församlingar som anordnar de här gudstjänsterna ihop. Ekumeniakyrkan Vårgårda, det är de ekumeniakyrkorna som tillhör Trekretsen och så är det Lagmansholm. Och det kommer vi göra under sommaren. Det kommer vara gudstjänster som sänds härifrån ekumeniakyrkan Vårgårda, men det är alltså vi församlingar som gör detta ihop. Och du kommer få möta medverkande i gudstjänsten från de olika församlingarna. Det är predikanter och det är gudstjänstledare och det är musiker. Och vi tror att det är en stor poäng att fira gudstjänst ihop. För kyrkan, det är främst människor och inte byggnader. Jesus menade att alla som vill följa honom, alla som vill tillhöra honom, tillhör också kyrkan. Och då pratar han inte om en särskilt hus, utan om en gemenskap. Så när vi gör de här gudstjänsterna ihop så är det en kyrka med 5 olika församlingar som gör det. Och vi gör de här gudstjänsterna ihop för vi tror att vi som kyrkor hänger ihop. Vi är en kyrka. Visst, det finns en del olika församlingar där man har olika uttryckssätt, olika tradition. Det finns olika sociala sammansättningar och så vidare. Men bortanför allt det där så är vi en kyrka. Och i den här coronatiden så tror vi det är viktigare än någonsin att visa och stryka under att som kyrkor behöver man inte betona det som är olika hos oss. Som kanske kan vara hur många medlemmar man har eller vilka sånger man tycker om att sjunga eller hur man uttrycker sig eller vilka människor i vilka länder man nu vill hjälpa. Utan vi vill lägga fokus på det som för oss samman. Nämligen tron på Jesus Kristus, att Jesus lever, att Jesus är verklig, att han är Gud och att han är världens och varje människas frälsare. Och när vi gör det genom de här gudstjänsterna den här sommaren så tänker vi att det är bra med något återkommande som binder liksom samman gudstjänsterna. Och därför har vi valt att låta alla predikningar, alla gudstjänster ha teman hämtade från Johannesevangeliet, precis som Rune nämnde förut. Det är den boken som kommer som nummer 4 i Nya Testamentet. Och Johannes som har skrivit var en av lärjungarna som gick nära Jesus. Levde sitt liv nära honom. Så vi tror att Johannes har mycket att säga in i vår tid, in i våra liv. Och därför tar vi liksom rygg på honom den här sommaren. När vi på ett tydligare sätt både vill uppleva och kunna förklara vem Jesus är. Se hur han kan påverka, förändra, leda våra liv och hela den här världen. Och jag ska alldeles strax börja predika utifrån en av verserna som Rune läste förut. Men innan det så vill jag be en bön med er. Få med i den. Gud, vi tror att du talar på så många olika sätt till oss. I den här gudstjänsten men också vid annan tid. Fortsätt med det Gud. Fortsätt visa oss vem du är. Fortsätt visa oss din tanke för den här världen och för våra liv. Och nu ber jag Gud att den här predikan skulle kunna få göra skillnad för någon, för några, för många. Utifrån den du är och utifrån det du vill säga. I Jesu namn. Amen. Där jag växte upp i Fiskebäck i västra Göteborg och man träffade någon vuxen person som man inte kände så frågade ofta den vuxne så här: vems är du? Alltså, vilka är dina föräldrar? Vem är du barn till? Och jag tror egentligen att den frågan är ganska vanlig i alla sammanhang. Inte minst i mindre orter som kanske Fiskebäck eller som Vårgårda. Den kanske ställs i församlingen. Den kanske ställs i andra sammanhang. Där man känner och där man känner till varandra. Och det finns ju något härligt i det där. Att känner man till föräldrarna så vet man också något om barnen. Och de flesta gångerna så innebär ju det något positivt eller något tryggt. Men det finns ju också en risk att när jag svarade vems jag var, då var det som att personen som frågade helt plötsligt visste allt om mig innan vi hade lärt känna varandra. Och nu ska jag säga att jag har alltid varit stolt över att associeras med mina föräldrar och allt de stod för. Men för alla är det ju inte så. Man kanske har med sig hemma förhållanden som inte är så nådefulla, så kärleksfulla. Där vardagen inte har fungerat och där grundläggande behov inte har mötts. Och då att veta att någon kopplar mig till det där, det kan vara smärtsamt. Och samtidigt så kan ingen, oavsett hur ens uppväxt och bakgrund har varit, blunda för det faktumet att ens uppväxt Att ens historia har till stora delar format oss och definierat oss till dem vi är. En vän till mig som jobbar för olika organisationer som arbetar för att motverka hemlöshet. Han berättade för mig att det finns en del människor som aktivt väljer hemlöshet. Man har möjlighet till ett ordnat boende, till jobb, till vad vi skulle säga en vanlig vardag. Men då de själva har växt upp på det här sättet har liksom hemlösheten i både blodet och ryggmärgen. Så det är liksom svårt att kliva ur hela den där bilden av sig själv. Det där sättet att vara. Man är så definierad över att inte ha ett ställe att bo på. Det är nästan omöjligt att kliva ur det där. Och så väljer man att stanna kvar i det. Nog inte många som har det så, men det förekommer. Och så här är det ju för alla oss. Vi är så formade, vi är så marinerade genom de mönster vi levt i. Genom de sätt att vara, genom värderingar och annat vi har fått med oss genom åren. Så det är bara att inse att på rätt många plan så är det så här vi är. Och det är nästan till omöjligt att ändra på. Det är väl det vi menar när vi säger att det är omöjligt att lära gamla hundar att sitta. Alltså har människan en längre tid lärt sig ett beteendemönster, ja men då kommer det sitta kvar. Alltså vi är alla barn av något. Såklart av våra föräldrar. Men en del är barn av hemlöshet, av mobbning, av andra utmanande omständigheter. Eller av alldeles vanliga och fantastiska situationer och sammanhang. Johannes skrev i inledningen av kapitel 1 om ord som Rune läste förut. Om att alla människor har getts möjligheten att vara ett Guds barn. Det är en av de mest kärnfulla meningarna som finns i Bibeln. Johannes kapitel 1 och vers 12. Och att vara ett Guds barn, det handlar inte om att byta ut ens befintliga föräldrar och referera till Gud som ens enda förälder. Eller, det handlar inte rent biologiskt om att ha Gud som far såklart. Utan när Nya Testamentet beskriver relationen mellan Gud och människan när den fungerar som bäst. Då är det som en perfekt förälder till ett barn. En förälder som är kärleksfull, som vill sitt barn det bästa. Som vill se ens barn utvecklas, lära sig nya saker, ta kontakt med andra, glädjas över skapelsen, kunna hantera konflikter. Och samtidigt som på grund av kärlek inte ger allt ens barn tror att det ska få eller behöver. Men samtidigt älskar villkorslöst. Alltså det är den bästa förklaringen till hur Gud ser på dig som sitt barn, som Gud vill det allra bästa. Och när Johannes skriver att vi har rätten att bli Guds barn så menar han att det handlar om vår identitet. Till och med vår mest grundläggande identitet. Det är som att Gud liksom blickar tillbaka genom historien, genom allt Gud har gjort. När han skapade människan, när han gav henne deras namn, när han handlade genom olika människor, när Jesus kom hit och gjorde det han gjorde. Och så menar Johannes, varje människas första identitet, det var från början att vara ett Guds barn. Men saker hände, saker kom i vägen, människan gick snett, började identifiera sig som andra saker. Och så skriver Johannes att genom de som tog emot honom, alltså Jesus, så gav han rätten att bli ett Guds barn. Genom Jesus så kan du få återvända till den identiteten. Till det du först och främst är skapad till att vara. Nej, du är inte främst definierad av hur din bakgrund har sett ut. Av vilka dina föräldrar är. Hur och var du har växt upp. Eller vilka värderingar och beteendemönster du har fått med dig. Utan genom Jesus så kan du få kalla dig ett Guds barn. Veta att allt jag är med om. Genom allt som händer, genom allt som inte händer, genom andras förväntningar, genom mina egna förväntningar, förbi allt det där och under allt det där och före allt det där så är jag ett Guds barn. Det som främst kan få definiera dig, det är Guds kärlek till dig. Att du är skapad av honom, att du är älskad av honom och allt det kan du få genom Jesus själv. Jag minns det här med upphetsningen över julafton. när man var barn, och det har på något sätt igen blivit levande för när man själv fått barn. Som liten var såklart även jag superladdad för julafton med allt vad det innebär, inte minst att få julklappar såklart. Sen så brukar ju det där perspektivet växa bort. Och så blir det annat som blir viktigt för med gemenskapen och pyntandet och tiden före själva julhelgen och maten och stämningen och allt vad det är. Men när vi fick barn och deras upplevelse av julen blev liksom centralt i firandet, så innebar det såklart ett större återvändande till fokuset på julklapparna. Och vid något tillfälle så reflekterar jag över att något av barnen fick en julklapp av tomten, satt med den i handen, skulle precis öppna pappret. Men så delades en ny julklapp ut som var till samma barn. Och då lades liksom den gamla bort som inte ens var öppnad än. Och så pang på den nya. Och bland allt presentpapper och kartonger och snören och annat vad det var, så kunde det hända att det kunde gömmas någon oöppnad julklapp som liksom glömdes bort bland allt annat. Och det kanske var en present som var köpt med tanke, som det hade lagts pengar på, som kanske hade ett stort värde ekonomiskt och som givaren, inte sällan mor eller farföräldrar, verkligen hoppas att barnet skulle bli liksom väldigt glad för att känna att det här var julens stora höjdpunkt. Att det skulle vara den julklapp man kanske pratar om eller minns i flera år. Johannes skriver att det var alla som tog emot Jesus som fick rätten att bli Guds barn. Ta emot kan ju innebära rätt många olika saker. Man kan ta emot något som barnen på julafton råkat göra, få det i sina händer, men totalt glömma bort det bland allt annat. Eller man kan ta emot något med någon form av pliktskyldig tack, sedan aldrig mer titta på det, för att liksom inte göra något mer än så. Och så egentligen tänka att jag hade helst fått något annat. Jag tror att en del av oss som lyssnar, en del av oss som kallar oss kristna, vi har gjort med det som Gud ger oss genom Jesus som ett av barnen jag berättade om. Vi har glömt bort det. Vi har liksom slarvat bort det bland annat man fått. Vi är inte ens medvetna om att vi äger något som kommer direkt från Gud själv. Vi har medvetet eller omedvetet liksom stuvat bort Guds gåva genom Jesus till oss. Och så kommer vi eventuellt ihåg det där med Gud någon gång, att det var någonting jag hörde om, fast det är liksom inget som påverkar mitt liv. Trots att Gud har gett dig det mest värdefulla han hade och har, nämligen sin kärlek, sin närvaro och sin kraft genom Jesus. Och när Johannes talar om att alla som tog emot Jesus har fått rätten att bli Guds barn, så är det inte att ta emot något och sedan glömma bort det som han menar. Utan att ta emot Jesus in i ditt liv, det innebär också att ge honom plats, att ge honom tid, att ge honom uppmärksamhet. Och vad du då kommer få tillbaka, det är en visshet, det är en övertygelse, och det är emellanåt också en konkret upplevelse av att du är just barn till Gud och att Gud alltid står på din sida. Precis som den där perfekta föräldern för sitt barn. Och säkert är det så för en del av oss att vi behöver liksom vinna tillbaka allt detta. Vi behöver liksom plocka fram det där Gud har gett oss från garderoben eller från lagerhyllan. Vi har liksom inte låtit det påverka oss. Vi har inte låtit det ta plats i våra liv. Och på det sättet har inte heller låtit få betyda något för andra. Kom ihåg, Gud gav dig något oerhört värdefullt, nämligen sin kraft, sin kärlek, sin närhet i Jesus. Tappa inte bort det, bland annat. Något som kan vara till stor hjälp för oss, men som även kan vara en stor utmaning för oss, det är våra känslor. De flesta av oss känner ibland stor glädje över livet, över allt vi står och över allt vi finns i. Samtidigt är vissa dagar mycket tyngre, mycket svårare, mycket mörkare. Och det behöver inte alltid vara några konkreta saker som är orsaken till detta. Det är som att våra känslor bara säger till oss att det är så. Vi kan känna oss glada och energifyllda, eller vi känner oss missmodiga och ledsna. Våra känslor är ju väldigt ofta drivkrafter för oss. När man får feeling för något så kan man liksom gå väldigt långt och få väldigt mycket gjort. Men på samma sätt så kan våra känslor Eller det vi tänker är uteblivna känslor. Något som kan få oss att inte göra något alls. Aldrig ta tag i något, bara bli passivt sittande. Och det är också så att våra känslor inte alltid talar sanning eller stämmer överens med verkligheten. Det finns alldeles för många människor som går runt med en känsla av att man inte passar in eller att man inte duger som de är. Och det är helt i onödan. Det finns ingenting i deras personligheter eller deras sätt att vara som är annorlunda, som är konstigt. Alla andra runt om menar att det här är vanliga människor som uppför sig på ett utmärkt sätt, passar in i härliga att vara med. Men ibland när ens känsla talar till en så spelar det liksom ingen roll vad omgivningen säger. Alltså våra känslor är oerhört viktiga. Det kan vara rena dynamiten för att få saker gjorda och agera. Men känslorna kan också vara ett gift som sänker både oss själva och andra människor. Och när Johannes säger att vi är barn till Gud så är det inget som är kopplat till hur vi känner. Jag kan säga att det är ganska många dagar jag inte känner mig som ett Guds barn. Man kan känna sig nere, deppig av olika anledningar. Bibeln har liksom blivit dammig för jag har inte plockat fram den. Jag har inte bett en enda bön till Gud. Och så är det liksom lätt att tänka att känslan av att vara Guds barn ligger långt ifrån oss. Men så här är det. Vi har inte rätten att kalla oss Guds barn på grund av att våra känslor säger det. Nej, det var just det där att vi får kalla oss Guds barn för att vi har rätten att göra det. Vad jag tror många av oss behöver göra det är att hålla fast vid rätten att vara Guds barn. Något Gud har gett mig genom Jesus. Inte något jag känner mig fram till. Inte minst behöver man hålla fast vid rätten när man upplever att en status som Guds barn kanske är hotad. Hör här igen. Gud har gett dig rätten att vara hans barn. Och det är inte så att det handlar bara om känslan av att vara hans barn. Gud har gett den här världen och dig själv rätten att kalla dig Guds. Långt innan ditt känsloliv skapades eller började fungera. Innan du började göra det du känner för. Eller innan du började uppleva missmod och oro. Din rätt är att se dig som ett Guds barn. Genom vad Jesus har gjort för dig. Kom ihåg det. Ett annat perspektiv i det här att vara ett Guds barn. Och veta om och hur man är det. Det är ju kopplat till det här med familjen. För en del år sedan så hade vi i vår familj, jag föddes in i ett företag. Min pappa arbetar genom det här företaget som konsult och precis som alla andra företag så krävdes ju det en styrelse och lite andra företagstekniska detaljer. Så vi i styrelsen i det här lilla företaget, det var ju vår familj. Och så fanns det någon extern revisor som hade lite koll på utgifter och inkomster och sånt här. Jag själv gjorde ju inte ett smack rent aktiv i det här företaget. Jag konsultade aldrig för någon. Jag drog aldrig in några pengar. Och större delen av året levde jag som att det här företaget inte fanns till för min egen del. Men ibland så behövde vi ju ha något möte och vi behövde skriva på några papper som skulle skickas till någon revisor eller någon myndighet eller vad det nu var. Och då var det som att det blev extra tydligt för mig att just det här företaget finns ju. Och någon gång kunde jag till och med få gå med på ett julbord eller något annat som företaget stod för. Eftersom jag faktiskt satt i styrelsen och så fanns det ekonomisk möjlighet att göra så. Trots att det krävde i princip ingenting av mig. Att vara kristen och att vara ett Guds barn, det är också att vara en del i familjeföretaget. Som barn till Gud så är jag en del i familjeföretaget där Gud som far är den som står för den stora insatsen. Men som ett Guds barn så konsumerar jag inte andliga upplevelser. Jag är inte heller en kyrkobesökare på samma sätt som när man går på bio eller sportevenemang. Även om jag vet att det känns så för en del när man får följa gudstjänsterna hemifrån. Nej, när man är ett Guds barn så är man liksom till skillnad från det sättet jag var med i vårt familjeföretag. Man är en del i själva kärnverksamheten i det som kallas Guds rike. Som barn till Gud så är du och jag personligt inblandade i det Gud tar sig för, i det han agerar, i det han tar sig an. Och det som är faderns angelägenheter, det är också mina angelägenheter. Om du tvekar på om du är ett Guds barn eller inte, fundera då på om du känner ett ansvar för hur det går med Guds kyrka, hur det går med den lokala församlingen, om det här med Guds rikes växt i din närhet och över världen över, om det är någonting som är viktigt för dig. Man kommer faktiskt inte ifrån det. Att vara en kristen, det är att engagera sig i det som Gud driver. Nämligen sitt rikes utbredande. Och om det är något som aldrig rör dig eller något som du aldrig tänker på, då tycker jag du ska låta det komma nära dig. Så du kan få känna ett engagemang. Låta det som Guds hjärta slår för också bli det som ditt hjärta slår för. En sak till skrev Johannes i våran vers. Nämligen att det handlade om tro. Åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. När vi säger att vi tror på saker och ting så kan ju det ha rätt olika betydelse. Det kan handla om ett församthållande. Att helt enkelt tro eller inte tro på att någonting är sanning. Det kan också handla om att lita på någon människa. Att den personen pratar sanning. Eller det kan vara att vi tror på någon persons egenskaper och kunnande. Inte sällan så pratar man ju om det på det sättet i idrottsvärlden. Vi tror att hon eller han ska vinna guld utifrån vad de kan eller den formen de har visat upp. Det vanligaste är nog att tro på någon, det är att lita till vissa saker som en person säger eller har sagt eller något som de visar att de kan. Johannes menar att tro har en mycket, mycket djupare innebörd än detta. För tro och ta emot hänger nämligen ihop här. För Johannes menar att om man tror på Jesus så är det inte bara ett tänkande om Jesus finns eller inte. Utan att tro på Jesus, det är att fullt ut ta emot honom. Man gör plats för Jesus i sitt liv. Man lyssnar till vad Jesus säger. Man söker råd, man söker hans ledning i livet. En del tänker att tro på Jesus, det är att argumentera för att Jesus är bästa lösningen på ett problem eller på andra omständigheter. En del tänker att visa att man tror på Jesus, det är liksom att hålla fast hårt vid argumenten för att det är sant att Jesus lever, att man ska kunna försvara eller att man ska kunna företräda Gud. Det är inte vad Johannes menar är att tro på Jesus. Utan tro, det är att ta emot. Alltså att tro på Jesus innebär att sträcka ut två tomma händer. Eller öppna sin famn. Vill du tro på Jesus? Vill du vara ett Guds barn? Då ska du inte främst slipa på olika kristna argument. Du ska inte allra först låta ditt namn skrivas in i medlemsregistret i en församling. Eller du ska liksom inte lära dig massa saker. Utan du ska göra plats för Jesus i ditt liv. Ta emot honom. Att tro på Jesus är att ta emot. Alldeles för många gånger har jag hört människor säga att de inte kan eller jag har inte kapacitet eller ork att tro. För de känner sig inte så duktiga eller så starka. Men vet du, att vara kristen, det är inte att kunna massa. Det är inte att spänna sina muskler eller ha massa resurser. Att vara ett Guds barn, det är att ta emot Jesus i ditt liv. Vad är din främsta identitet? Bibeln säger, det är inte din lön. Det är inte din jobbtitel, det är inte din civilstatus. Det är inte hur stort hus du har, det är inte hur vältränade dina muskler är eller hur du är uppfostrad. Du är skapad till att vara ett Guds barn. Och genom Jesus så kan du få ta emot den gåvan. Och det är just en gåva, något som Gud har gett dig. Ibland kan den gåvan glömmas bort, den kan hamna bakom något annat, medvetet eller omedvetet. Så blir det något perifert för oss. Men kom ihåg, du har fått Guds stora gåva genom Jesus. Genom hans närhet, genom hans kärlek, genom hans kraft och vägledning och välsignelse. Ta emot det för första gången som något alldeles extra. Du kan göra det här och nu genom att öppna ditt liv och be om det. Eller så är det så att du behöver plocka fram det där igen. För att du har råkat glömma bort det alltihop. Och du har rätten att vara ett Guds barn. Du har inte känslan att vara det främst. Våra känslor kan lätt säga något annat. Skilj på känsla och rättighet. Och din rättighet, det är att vara ett barn till Gud. Och du är en del i familjeföretaget. Det som är Gud faders saker, Gud faders angelägenheter, det är också dina. Och genom sin kyrka och genom en lokal församling så blir det som Gud tänkt också ditt. Tro inte att det bästa är att leva själv och inte engagera dig i något annat. Utan Gud har en tanke för ditt liv och för den här världen. Låt det komma nära dig genom den lokala församlingen. Och tro det att ta emot. Vill du vara en kristen, vill du säga att du tror på Jesus. Ta då emot honom. Släpp det krampaktiga greppet om allt du tänker att du måste och istället öppna ditt liv och släpp in Jesus och ta emot honom. Nu ber vi tillsammans. Herre, tack för den här versen som Johannes har skrivit som innehåller så många olika vinklar och perspektiv, så mycket rikedom. Herre, du har gett oss rätten att vara ett Guds barn genom alla som tror på ditt namn. Tack Gud för det. Tack för att vår främsta identitet kan få vara att vi är ditt barn. Det kan gå genom allt, överallt, under allt och förbi allt annat. Ja, vi är formade och påverkade av många saker. Men låt det få ligga allra främst hos oss. Och tack Gud för att det är en gåva du ger oss. Och en del av oss behöver plocka fram den igen. Den har hamnat under massa annat eller uppe på någon hylla någonstans. Men Gud, låt oss få plocka fram din kärlek och din närhet, din kraft och din välsignelse in i våra liv så det också kan få betyda något för andra. Och tack Gud för att det handlar inte bara om vad vi känner, till och med ganska lite om det, utan du har gett oss rätten att vara ditt barn. Herre, låt någon, låt några, liksom bara få fördjupa, förstärka det i dem just nu. Att de har rätt av att vara ditt barn genom att de har tagit emot dig. Och så tackar jag dig för att du låter oss vara med i ditt företag, i familjeföretaget där du driver på. Så ger du oss möjligheten att det som är din angelägenhet också kan få bli vår angelägenhet. Och tack för att tro i och ta emot. Gud, vi är flera som behöver öppna våra liv, ta emot det du ger. Inte spänna oss, inte anstränga oss, utan öppna oss och ta emot. Låt oss få göra det i Jesu namn. Amen. Under den sången som ligger framför nu så vill jag uppmuntra dig att fortsätta att vara i bön. Be för det som är ditt bönämne. Kanske det som den här predikan, gudstjänsten handlar om eller annat du har. Kanske du ska böja knä i soffan där du sitter eller tända ett ljus. Kanske skriva ner din bön på en lapp. Du kan också skicka in din bön till församlingarna genom någon av våra hemsidor. Vi brukar ju öppna våra böneplatser så här i slutet av gudstjänsten för att ge möjligheten att få personlig förbön. Nu kan vi inte göra det på det vanliga sättet som vi önskar. Men ändå så kan du låta någon be för ditt bönämne genom att du skickar in det. Titta på hemsidorna så hittar du hur du gör. Och låt den här sången om att du är älskad av Gud själv, att du kan få vara hans barn, låt den också få tala in i ditt liv. Låt det kunna få vara en bön för dig och för andra människor. Låt den här stunden kunna få vara viktig. Nu är vi i bön och så blir det sång.